När jag frågade er, eller den som ringde mig kring den här gudstjänsten, så sa jag, vad vill ni att jag ska komma och predika över? Vad har ni något tema eller något sånt där? Och då fick jag svaret, men säg det som du har på ditt hjärta. Och det som jag hade på mitt hjärta just då, det var temat urskiljning. Livet ställer ju oss för en massa val hela tiden. Vilken väg ska vi gå? Och det där dilemmat har de andliga vägledarna genom historien kallat för urskiljning. Och det var alltså ett ämne som låg på mitt hjärta. Inte så att jag kände att det här är ett stort behov i just den här församlingen. Utan snarare jag hade ett behov av att försöka formulera och sammanfatta hur tänker jag kring det där med urskiljning. Så då blev det så. Ett litet minibibelstudie kring urskiljning. Det är temat för predikan. Och det där med urskiljning, det är ju på olika nivåer. Jag kan ta nästa bild. Det har med vad är sant och falskt att göra. Alltså teologi. Vad är bibliskt, vad är inte bibliskt? Det har med gott och ont. Alltså vad är synd och inte synd? Vad är gudomligt, vad är demoniskt? Det har med vad är Guds vilja? Vilken väg ska jag gå? Det har ju också med vad är väsentligt, vad är oväsentligt att göra? Som har med prioritering. Vad ska jag prioritera i livet? Det har med vad är bra och vad är bättre? Alla val i livet står ju inte mellan det. Vad är dåligt och vad är bra? Utan mycket har ju med det här är bra men det här är ju bättre. Och hur mycket ska man göra av det som är gott? Till exempel bön, det vet vi, det är Guds vilja, det är gott. Men hur mycket ska man be per dag? Vad är bra? Liksom, vad är ett bra mått? Så det är lite olika nivåer. Sant och falskt, gott och ont. Vad är Guds vilja? Och allt det där tänkte jag prata om i den här predikan. Vi ska gå igenom det. Och vi börjar med det som jag tycker är faktiskt det svåraste att prata enkelt och konkret om. Och det som är sant och falskt. Och det är en sån fråga som man som församling ställs inför ibland när det kommer någonting nytt. Liksom. Kvinnligt ledarskap, vad ska vi tänka kring det? Nådegåvorna, hur tänker vi kring det? Vad är rätt och fel? Och så där. Vi vet ju, jag har haft såna här debatter i kyrkans historia kring. Men hur ska vi välja här? Hur ska man bedöma? Och då tänker vi måste ju liksom fundera på vad står det i den här boken och försöka sammanfatta. Det är ju någon slags rättesnöre vi har. Så var det ju inte för de första kristna. De första kristna hade bara gamla testamentet. Nya testamentet höll på att skrivas. Så då fick man ju tänka på ett annat sätt. Och det ska vi ha i bakhuvudet nu när vi ska läsa den här texten som är en sån här klassisk text när man ska ta upp det här med urskiljning. Så vi går till första Johannesbrevet och läser den texten. Mina kära, kommer från fjärde kapitlet här, Johannes som skriver, aposteln Johannes. Mina kära, sätt inte tro till alla andar. Utan pröva om de kommer från Gud. Ty många falska profeter har gått ut i världen. Så kan ni se vilken ande som är Guds. Varje ande som erkänner att Jesus Kristus har kommit i mänsklig gestalt är från Gud. Men den ande som förnekar Jesus är inte från Gud. Det är antikrist ande. Så hoppar jag till vers 5. Det vill säga de här falska profeterna, det är min parentes där, det är jag som har skrivit det som förtydligande, kommer från världen och därför talar de som världen och världen lyssnar på dem. Men vi kommer från Gud. Den som känner Gud, han lyssnar på oss. Den som inte kommer från Gud, han lyssnar inte på oss. Så kan vi skilja mellan sanningens ande och villfarelsens ande. Alltså vad menar Johannes här? Alltså det är inte så att han tänker sig att det finns en massa andar som pratar och så får man liksom fråga andarna. har Jesus kommit i mänsklig gestalt? Liksom? Man sitter som så här anden i glaset och man ställer frågor. Det är inte riktigt det han menar. Utan det Johannes tänker sig är att det kommer liksom predikanter och profeter och talar utifrån en andlig kraft. Och då, hur ska man bedöma de här predikanterna och profeterna? För som sagt, då fanns inte Nya testamentet ännu. Utan det som fanns var ju apostlarna, lärjungarna, de som hade hängt med Jesus och kunde berätta om vad det var som hade hänt. Och som sen skrev ner vad de hade sett och vad som hade hänt. Det är det vi har i evangelierna och sen breven. Och här säger Johannes, det finns en massa liksom predikanter och falska profeter där ute som liksom talar, det här säger Gud och det här är sanningen. Och då säger han, nej men den kristna tron, vi har några ändå saker som vi har kommit fram till här. Till exempel, Jesus kom i mänsklig gestalt, Gud har blivit människa. Om man liksom förnekar den grundläran, då ska man inte lyssna på den personen. Alltså det byggs upp en slags trosbekännelse. Det här är kristen tro. Och håller man sig inte om den ramen, då kanske man inte ska lyssna på den personen. Det är vad Johannes säger. Och det är därför han kan säga som han gör på slutet här. Den som inte lyssnar på oss, då talar han ju som apostel, som ledare i kyrkan, den kanske inte ska lyssna på. Och det har man haft som ett kriterie genom kyrkans historia. Alltså lyssnar man inte på kyrkan, då ska man vara lite så här, vad är det här för person? Det kluriga är ju nu att vi har ju olika kyrkor. Så det går ju liksom inte att säga, den som inte lyssnar till kyrkan ska vi inte lyssna på. För det finns ju olika kyrkor och olika lärare, läror. Klurigt. Men jag tänker att någonting kan vi ta med från den här texten när vi liksom, det blir sån här debatter. Är det här rätt väg att gå? Är det här en bra teologi? Är det här en sann teologi? När en person saknar förmågan att lyssna på andra, då är det något som är lurt. Då finns det, då kanske den här personen inte riktigt drivs av kristna karaktärsdrag utan utifrån en slags högmod och en vilja till splittring. Det här tänker jag är viktigt att ta med när vi liksom har diskussioner i församlingen, i ett samfund, i kyrkan i stort. Saknar man förmågan att lyssna på andra och personer med kunskap, då ska vi bli lite misstänksamma. Mer än så tänkte inte jag säga kring det där med sant och falskt och hur man bedömer vad som är rätt liksom, teologi och så. Det är en klurig punkt. Vi går vidare till min nästa punkt som har med gott och ont att göra. Först hade med sant och falskt, teologi, gott och ont. Enligt Hebreerbrevet, nästa bild, nu bara ta en vers ryckt ut sitt sammanhang lite här. Men här säger författaren att det här har någonting med träning att göra. Han pratar om olika typer av mat, andlig mat. Och så säger han att den fasta födan är till för vuxna, för de som träget har övat upp sina sinnen till att skilja mellan gott och ont. Träget. Jag undrar om jag har stavat fel här. Verkligen står så. Men nåväl. Skilja mellan gott och ont, det är en övning också. Det är en övning. När jag gick i söndagsskolan så fick jag lära mig att vi har ett samvete som är en slags spetsig stjärna i vårt inre. Och varje gång man gör något fel så snurrar den här stjärnan ett varv och så hugger det till liksom i hjärtat. Och så känner man, jag har gjort fel. Och så fanns en slags sensmoral i den här berättelsen att gör man för mycket fel, då får man till slut en trubbig stjärna. Och så känner man liksom inte av det längre, att man ska vara rädd om sitt samvete. Och det ligger ju verkligen någonting i det. Men Jag tycker mig ha märkt när jag ser på mitt eget liv och när jag möter människor i samtal. Vi föds inte med en spetsig stjärna. Vi föds med en trubbig stjärna som tenderar att bli trubbigare. Om vi inte lyssnar på vårt samvete. Alltså vi lever i en värld där alla är syndare. Och där synden ibland blir någonting normalt. Vi liksom jämför oss med varandra. Och tänker att de där, de gör fel och vi gör rätt. Och så jämför vi oss inte med Jesus. Han som vi ska jämföra oss med. Och det är att vi har ganska ofta ett trubbigt samvete. Och vi behöver öva upp. Det är det man gör som kristen. Som kristen handlar inte om att bevara sitt samvete utan får då växa och bli skarpare. Vi har en tendens att ha dåligt samvete över sånt som vi inte borde ha dåligt samvete över. En slags pliktkänsla ibland som inte har med gott och ont att göra. Och så har vi en tendens att inte ha dåligt samvete över sånt som vi borde ha dåligt samvete. Det där kan vara så snurrigt. Och jag tror att man behöver öva upp sitt samvete genom att ibland liksom bjuda in Guds ande och säga, visa mig, vad är synd i mitt liv egentligen? Och liksom få den här att börja fungera i andra samvetet. Det kluriga också när man då börjar blicka in och fundera och rannsaka sig och fundera på vad är synd i mitt liv och inte. Det är att man då behöver öva upp att lära sig att skilja mellan frälsarens röst och åklagarens röst. Åklagaren är Satan. Ordet Satan betyder faktiskt åklagare. Och vi kan se i till exempel berättelsen om Jesu frestelse att djävulen också kan citera Bibeln. Djävulen kan också komma och peta i det där med samvetet och faktiskt ge oss dåligt samvete. Den onde kan ha olika teorier eller olika strategier. Men en del människor så kanske han kan försöka döva samvetet. Gå på nu liksom, i den här riktningen. Men en människa som vill lyssna till sitt samvete, då kan han välja en annan väg. Att ta tag i det där samvetet och göra en människa förtvivlad. För när åklagaren kommer och ger en dåligt samvete, då finns det ingen utväg. Då är det bara kört. Men när Jesus kommer, eller Guds ande kommer och det ger en dålig samvete, då visar han en väg. Omvänd dig och gå hit. Det finns frälsning. Det finns möjlighet till förändring. Men när åklagaren kommer, då är det bara kört. Och det där behöver man också öva upp och sortera i sitt samvete. Att försöka stänga örat mot den här åklagaren som bara säger att det är kört. Att det är fördömt. Och att det är eländigt. Och försöka lyssna till frälsaren som en väldigt livgivande röst kan säga, det här är synd. Men vet du, jag hjälper dig att gå den här vägen. Jag förlåter dig. Det finns en väg framåt. Gå hem och läs Johannes 10. Så får du med dig lite från det där. Där pratar Jesus om sig själv som den gode herden. Och Satan som en tjuv som kommer för att slakta och förgöra. Den gode herden vill leda dig rätt. Satan vill bara förstöra, slakta och förgöra. Och så pratar Jesus där om att fåren lyssnar till min röst. Alltså vi behöver öva upp, liksom, lyssna och lära oss skilja mellan tjuvens röst som kommer från slakta och förgöra och frälsarens röst, den gode herden. Och det är någonting man behöver öva upp. Lyssna till de här olika rösterna. Sant och falskt, gott och ont. Jag hoppar vidare till det som har med Guds plan att göra, nästa bild. Allt det där, Guds vilja, det som är väsentligt, oväsentligt, bra, bättre. Hur mycket ska man göra av det som är bra? Så nu är det ju inte en fråga om vad är fel och rätt, liksom. Vad är ont och gott, sant och falskt. Utan nu väljer man mellan olika goda vägar. Vilken väg ska jag gå? Liksom? Det kan jag ha med vilket yrke ska jag ha? Var ska jag bo? De här stora liksom, besluten. Och då vet jag, i vår tradition så går vi ju längtar efter att en profet bara ska komma och säga, så säger Herren, du ska göra det här. Det är ju fint. Då blir det liksom så enkelt. Och vi går och längtar efter de där profetiska tilltalen som ska komma. Men jag tror att Gud längtar efter att vi ska mogna och kunna lyssna själva också ibland. Och inte bara vara beroende av profeterna. I skriften talades det om andlig mognad. Ett barn behöver vägledning hela tiden. Liksom. Men att mogna och själv kunna höra Guds röst, att själv kunna fatta goda beslut, det är någonting som vi behöver tränas till. Det är gott att vi har profeter ibland som kan vara en hjälp på den vägen. Men det vore ju jättejobbigt om jag hela tiden liksom måste fråga en profet liksom, i alla dessa val som vi står inför hela tiden. Liksom. Och här tror jag att vi, när vi liksom lyssnar in Guds vägledning, för Gud vill vägleda oss, så kan det vara lite olika. En del kanske verkligen hör en, liksom en röst som säger, gå dit, gör det. Liksom. I mitt liv så är det sällan så. Jag räknar på handen som fem fingrar de gångerna jag hört en röst som har sagt liksom, gå dit, gör det. Utan i mitt liv så är det ofta att jag bara känner, det här ska jag göra, så här ska jag göra. Alltså det är inte ett, Gud talar mig inte till ett, som ett du liksom, att Gud säger, gör det där. Utan det är jag själv som tänker, jag ska göra det där. Och så kan det vara, för att Guds ande finns i oss. Och vi är förenade med Kristus. Gud bor i mig och kan få mig att tänka, jag ska göra det här. Det här är rätt väg att gå. Vi bara hoppar in rakt in i nästa text som handlar om mycket om det här med anden och vad anden gör i en kristens liv. Första Korintherbrevet 2. Den som är andlig däremot kan bedöma allt, men själv kan han inte bedömas av någon. Vem känner Herrens tankar så att han kan upplysa honom? Men vi tänker Kristi tankar. Alltså, den här texten handlar om mycket saker, men bland annat detta att Guds ande bor i oss. Och att vi kan tänka Guds tankar, vi kan tänka Kristi tankar. För vi är uppfyllda av anden, vi är förenade med Kristus och ibland kommer därför Guds liksom, vägledning med en slags förvissning om den här vägen jag ska gå. Och det som Guds ande liksom har till uppgift är ju att göra oss lika Kristus. Och ju mer lika Kristus vi är, desto mer desto bättre blir vi på att fatta beslut. Förstå vad som är en god väg. Vad som är en bra väg. Ju mer förenade och uppfyllda vi är av Kristus, desto mer kan vi fatta kristna beslut. Så det här är en slags träning. En slags mognadsprocess. Låt oss läsa nästa text. Sa jag att det här skulle vara ett litet mini-bibelstudie. Många bibeltexter. För Filipperbrevet 1. Paulus ber så här. Och min bön är att er kärlek ständigt ska växa och bli rik på insikt och urskiljning. Så att ni kan avgöra vad som är väsentligt och stå rena och skuldfria på Kristi dag. Fylld av den rättfärdighet som är frukten av Jesu Kristi verk. Gud till ära och pris. I vår plantering har vi några förberedare som heter Eva-Lisa och Thomas Hall som har sommarstuga här utanför Marianalum i Bäckarp. Vi hade församlingshelg i deras sommarstuga för 3 veckor sedan. Och Eva-Lisa läser bibelord för mig ofta. Liksom. Ni måste veta vad som är väsentligt, det ber jag. Liksom. I vår liksom, arbete med att starta församlingen är så mycket och så många behov och så mycket man skulle kunna göra. Och vi behöver liksom veta vad är det viktiga. Liksom. Och då säger hon, jag ber om detta. Att ni ska fyllas av kärlek. Och bli rik på insikt och urskiljning. Så det här är också någon slags gåva att kunna veta. Vi behöver be om det. Uppfyllda allt mer av kärleken som kan hjälpa oss att veta vad som är rätt väg. Men som sagt, det här är också en övning. Och nu kommer jag så här, i slutet av predikan ge ett litet tips på hur man kan öva upp sin urskiljningsförmåga. Att bli bättre på att upptäcka vad är Guds väg eller inte. Och det är att någon gång ibland, då och då, gärna på kvällen, sätta sig ner och fundera på sin dag. Att reflektera över sin dag och lite se, vad har jag gjort? Vad för vägval gjorde jag? Vad var jag med om? Liksom? Och lite utifrån den här reflektionsövningen då, bli bättre på det här med urskiljning. Att lägga märke till vad som är rätt väg. Och det första du kan göra, en första punkt här, det är att be om Guds ljus och vägledning. Liksom, be om hjälp, att Gud ska hjälpa dig att bli bättre på det här med urskiljning, för det är ju också en gåva. Mm. Och att Gud liksom, nu får ni sitta där du och Gud med dagen och så får ni liksom gå igenom, var blev det fel, var blev det rätt liksom. För att kunna lära sig av sina misstag också. Mm. Nästa punkt, det är att gå igenom dagen inte med analyserande ögon utan bara med en tacksamhetens blick. Tacka Gud för alla goda gåvor du fick vara med om, att du hade mat på bordet, att du hade tak över huvudet, det finns mycket gott. Lär dig att se det. Tacka. Sen kan du liksom gå igenom din dag, spela upp dagens händelser för din inre blick och ställa de här 2 frågorna. Nu kan vi ta båda frågorna. Nästa också, precis. Vad kändes livgivande? Och vissa saker kanske kändes jobbiga precis när du var med om dem, men de gav en livgivande eftersmak. Fanns liv i det här? Och vad kändes destruktivt och nedbrytande? Och vad det kändes livgivande när du var med om det, men sen efteråt så kändes det inte så bra. Att gå igenom sin dag utifrån de frågorna. Och då kanske du undrar, vad i hela friden har du för bibelstöd för det där? Liksom? Kan vi titta på nästa bild här, en text från Galaterbrevet. För de här frågorna handlar ju mycket om gå igenom dagen, men sen också känna efter. Hur kändes de här sakerna? Och då kanske någon tänker, vadå lyssna på känslorna? Det ska man väl inte göra. Vi läser den här texten. Där Paulus talar om vad som är dåligt och vad som är bra. Vad köttet ger är lätt att se. Otukt, orenhet, lidelighet, avguderi, trolldom, fiendeskap, strider, ofördragsamhet, vrede, intriger, splittringar och kätterier, maktkamp och dryckenskap, utsvävningar och annat av samma slag. Än en gång varnar jag er, det som gör sig skyldiga till sådan ska inte få del i Guds rike. Men andens frukter är kärlek, glädje, frid, tålamod, vänlighet, godhet, trofasthet. Ödmjukhet och självbehärskning. Ja, något lurt med min PowerPoint idag. När vi läser den här texten och liksom reflekterar så kanske vi liksom använder den här texten för att fundera på, har jag syndat, har jag inte syndat? Alltså vi rannsakar oss, och så kan man ju använda texten. Alltså vad behöver jag be om förlåtelse för? Har jag liksom varit kärleksfull? Har jag varit vänlig? Har jag haft tålamod och sådär? Men nu får vi komma ihåg att liksom, kärnan i kristen tro har ju med frälsning att göra. Att Gud förlåter oss men också vill förvandla oss. Att Gud liksom vill plantera de här frukterna i våra liv. Att vi inte av egen kraft kan växa i kärlek och glädje och frid och tålamod och vänlighet och godhet och trofasthet, ödmjukhet och självbehärskning. Utan att det är någonting som anden vill liksom låta växa i våra liv. Och nu kommer jag ihåg att den här punkten handlar ju om, vad är Guds vilja? Vad är Guds väg? Vilken väg ska jag gå? Och då kan man liksom se, var någonstans har jag anden med mig? Alltså, var ska jag stå? Vad ska jag göra för att det liksom ska börja växa andens frukter på mig? Liksom? Vilken jordmån liksom ska jag ställa mig? Vad ska jag göra för att andens frukter ska växa? Och det är lite det man känner efter när man liksom går igenom sin dag. Vad gav glädje? Vad gjorde mig glad? Vad gav mig frid? Vad gav mig glädje? Var vill anden att jag ska stå och växa? Och vad ska jag göra? Och vad är bara nedbrytande och leder till att jag blir mindre liksom fruktbärande? Och då är det lite klurigt, för det kan ju vara en väldigt jobbig situation, en prövning som känns väldigt destruktiv, men du märker att den får dig att växa. Jättejobbig konflikt, jättejobbig grej här, men anden gör någonting med det där. Så att, dels, hur kändes det när du var med om det, och hur kändes det efteråt? Vad ger det här för växt? Det är en god idé att ibland reflektera kring det här. Känna efter. Vad växer i mitt liv? När börjar andens frukter blomma ut? Och jag ska bara säga något jättekort kring den här sista frågan kring Guds vilja. Alltså, hur mycket ska jag göra av det som är gott? Vi vet liksom att be och att fasta, det är bra grejer. Det är Guds vilja. Men hur mycket ska man fasta och hur mycket ska man be? Då är den här övningen, liksom, den här reflektionsövningen bra. Om man bara nu bestämmer sig för att nu ska jag be 3 timmar per dag, liksom, man går in i det kanske inte blir så mycket andens frukt av det där, liksom, utan det kanske bara blir andligt högmod av det hela, och frustration och trötthet. Alltså, tar man i för mycket, då blir det inte andens frukter. Alltså. Det har ni säkert märkt, hoppas jag. Så det där är en bra urskiljningsregel. Att börja lägga märke till, vad växer i mitt liv? Till sist, det är svårt med urskiljning. Och vi behöver varandra. Vi behöver känna efter. Vi behöver samtala med varandra. Och vi behöver reflektera och testa oss fram. Det här är en konst och en andlig gåva. Det här med urskiljning. Låt oss be. Gud, du vet alla vägval vi står inför i livet. Som enskilda och som församling och som familjer. Och vi ber om hjälp att kunna bli bättre, att fatta goda beslut. Herre, vi ber om förmåga att kunna se vad som är sant och falskt. Vad som är god teologi och vad som är dålig teologi. Vi ber om hjälp att kunna använda vårt samvete på rätt sätt. Hjälp oss att lyssna till din röst och inte åklagarens röst. Läk vårt samvete så att vi liksom är känsliga för vad som är rätt och fel. Och så ber vi, Herre, för alla de beslut vi står inför i vägval som har mellan bra och bättre. Gör oss skickliga i att urskilja, och jag ber att vi skulle få vara på de platserna där du, helige ande, får oss att växa och bli mer lika Kristus. I Jesu namn.